Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amme ba'du. Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Bulugh al-Maram av al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi blev i förra lektionen färdiga med Kitab al-Aniya, kapitlet som handlar om tillbringare. Och vi kommer idag börja med Bab Izalat al-Najasa wa bayanuha, kapitlet om att avlägsna orenheter och hur man ska gå tillväga. Och vi kommer idag mestadels att läsa från Sheikh Ibn Uthaymins förklaring rahimahullahu ta'ala. Och innan vi går in på dagens hadith så tänkte vi då läsa lite från det förordet som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner här. Yani då kapitlet om att avlägsna orenheter. Och som ni märker så idag har vi ingen dars i qawaid, i principer i fiqh. Men vi kommer, bihawlillahi ta'ala, att ta upp många viktiga qawaid under darsens gång. Okej? Okay? Så häng med. Så detta kapitel handlar om hur man ska avlägsna orenheter, najasa. Och det är också viktigt här som en inledning att skilja på el-wassikh och en najasa. Yani allt som är najis, eller allt som är orent, är inte najis. Det är oftast man kan översätta kanske som orenheter. Men om du går ut och får gegga på byxorna, det är orenheter, eller hur? Men på arabiska, det är inte najis. Det kanske är wassikh. Det är två olika saker. Så att man ska inte blanda ihop dem. Och de saker i islam som är najis är faktiskt få. De är jättefå. De går nästan att räkna på fingrarna. Okej? Sen finns det vissa där det råder ikhtilaf. Men de går att räkna på fingrarna. De är inte alls många. Okej? No. Så författaren Sheikh Ibn Uthaymin nämner här i förordet på detta kapitel att då avlägsna najasa. Han säger till exempel, vi har talat om vatten. Vatten som blir najis då det ändrar luktfärg eller smak med någonting orent. Att sådant vatten kan renas av sig själv, av en naturlig process. Genom att det kanske till exempel står länge. Du har en hink med vatten, ett barn kissade, kom lite kiss i hinken för 2 år sedan. Och sen stod hinken i skugga någonstans. Jag vet inte vad, det regnar i den och så vidare. Efter 2 år du kommer dit, det luktar inte urin. Det har inte färgen av urin och det finns ingen smak av urin eller någonting. Det har försvunnit med vinden som blåste över vattnet, med solen som lyst på vattnet och så vidare. Med saker som fallit i vattnet. Ja, ni, och det här är det som kallas för istihala. Att någonting blir rent eller ändrar form eller natur genom att det då genomgår en process. Okej? Okay? Det kallas för istihala. Vilket också är ett ämne som kommer att komma upp idag under lektionen. Okej? Okay? Istihala. Att någonting blir ändrar form eller vad kan man säga, konsistens och så vidare. Det blir någonting annat. Ja. Han nämner också att vattnet kan renas genom att man tillför någonting annat i vattnet. Yani du har lite vatten som är najis. Du häller på 50 liter vatten. Halas, det är borta. Vad har du? Det har blandats ut och spätts ut så mycket att det orena inte längre finns kvar. Eller han säger också, om man hypotetiskt skulle ha mycket vatten och det som är najis ligger på en sida av vattnet, så blir då andra sidan av vattnet rent. Yani det, de, så länge det inte då har blandats. Ja. Det här är vad beträffar hur man kan rena vatten och hur man renar andra saker än vatten kommer vi att nämna senare i detta kapitel, inshallah, säger Sheikhen. Vi har också nämnt, säger Sheikhen, hur man renar jorden om det kommer najasa på den. Och då ställer jag er den frågan. Hur renar man jord? Om det kommer najasa här ute på kullen här. Hur renar man den najasan? Man vänder på den. Det har vi inte nämnt. Man häller vatten på den. Om det är urin till exempel, man häller vatten på den. Och shejken säger om det är någon najasa som har jurm, yani som har, vad säger man, form, yani avföring eller någonting, så får man ju då får man ju ta bort det liksom. Och sen då hälla vatten på den. No. En annan fråga som shejken tar upp, som vi diskuterade förra lektionen, det är, måste man ha nia för att ta bort najasa? Måste man ha nia för att ta bort najasa? Nej. Och vi nämnde exemplet av en person som får najasa på kläderna. Han vet inte om det. Och så går han ut och så regnar det. Det rinner bort. Är hans jacka ren? Ja, den är ren. Han hade inte nia. Sen nämner shejken en jätteviktig princip. Och det han säger, vet att grunden i saker och ting är att de är rena. Tills dess motsats är bevisad. Tills motsatsen är bevisad att de är najis. På samma sätt som grunden i saker och ting är att de är halal. Tills det finns ett bevis som tyder på att de skulle vara haram. Okay. Två viktiga principer. Grunden i saker och ting på jorden som Allah har skapat är att de är rena, tahira. Okay. Och grunden i det som Allah azawajal har skapat på jorden är att det är halal. Någon som minns beviset på denna princip? Vi nämnde den i förra lektionen, tror jag. Surat al-Baqara. Ahsan. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Surat al-Baqara 29. Det är bra att ni memorerar den här versen. För den bevisar båda dessa saker. Och shejken säger att det här är en jätteviktig princip. Och en jätteviktig utgångspunkt. Och han nämner här exemplet av två personer som tjafsar om en viss sak. En av dem säger den är najis. Och den andra säger den är tahir. Okej? Okay? De tjafsar om någonting. Den är najis, den är tahir. De har två ikhtilaf i frågan. Och då säger Sheikh Ibn Uthaymin att vi dömer automatiskt till personen som säger att den är tahir att han har rätt. Och vi kräver den andra att hämta ett bevis på att den är najis. Okej? Okay? Och så länge han inte hämtar ett bevis från Koranen, Sunna, Ijma, så yani, utgår vi från grunden att saken är tahir. Okej? Okay? Tayyib. Han nämner också exemplet av två personer som tjafsar om en sak är halal eller haram. Ja. Zaid säger haram och Amr säger halal. Okej, okay, vem har rätt? Och på arabiska man använder ofta exemplet Zaid och Amr. Tayyib. Vem har rätt, vem har fel? Den som säger att det är halal. Tills motsatsen kan bevisas av den andra. Han hämtar Koran, Sunna eller ijma på att den här saken är haram. Okej? Okay? Och shejken säger att det här är en jätteviktig princip som man då ska känna till. Ja. Så shejken säger om Allah subhanahu wa ta'ala har skapat dessa saker för oss, så är de halal. Och de är inte najis. Och här är aslun nafi'. En väldigt nyttig princip att lära sig. Nästa princip som han också tar upp här. Han säger, om någonting är haram, betyder det att den är najis? Betyder det nödvändigtvis att den är najis? Nej. Stämmer helt och hållet. Värt att nämna att vissa lärda faktiskt har sagt det. Men det är en svag åsikt. Utan allting haram är inte najis. Och här nämner ulema exempel. Som till exempel, det är haram för män att ha silke, sidenkläder. Är det najis?
Nej.
Det är haram för män att ha guldsmycken. Är det najis?
Nej.
Nej, det är rent. Mashallah. Så att bara för att någonting är haram tyder inte på att det är najis. Och de säger också till exempel gift. Att äta och dricka gift är haram. Men är allt gift najis? Lä. Det är rent. Okej? Okay. Motsatsen då. Är allting najis haram? Jo. Finns det någonting som är najis som är halal att äta? äta eller dricka. Eller jag vet inte vad. Använda på något sätt. Va? Jag brukar liksom. Nej, det är haram. Allting najis är haram. Att typ konsumera. Vadå?
Att konsumera.
Ja. Ja, generellt, vad ska man göra med någonting najis?
Typ gödsel.
Nej. Eller... Precis. Gödsel kommer ju från djur som vi får äta.
Jag tänkte mer på till exempel för salt är najis. Men jag förstår alltså...
Precis, precis. Men då är alltså att konsumera, att äta liksom, förtära. Det får man fråga ulema om alla. Ja. Så att detta kapitel kommer då handla om hur man kan ta bort najasa. Hur, på vilket sätt ska man avlägsla najasa. Okej. Och vi kommer idag att gå igenom den första hadithen i detta kapitel. Och vi ber någon av bröderna som närvarar att läsa hadithen. Ramir.
Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa att Allahs sändebud sallallahu alaihi wa sallam frågades om att göra alkohol till vinäger, varpå han svarade nej. Och hadithen rapporteras i Muslim at-Tirmidhi, och han sa Hassan sahih.
Hassant. Ja. Så här har vi då denna hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, som tar upp denna viktiga fråga om alkohol och om vinäger. Och vi kommer idag att diskutera den här frågan om alkohol är rent eller najis. Och det är faktiskt en jätteviktig fråga. Och Sheikh ibn Uthaymin nämner hans tafsir på surat al-Ma'ida att det här inte bara är en najis tahir fråga som stannar där, utan påstår vi att alkohol är najis, så förpliktigar alla som har fått alkohol på kläderna att de måste tvätta bort det. Och vi säger till den som fått alkohol på kläderna och bett att hans bön är batil. Taib. Så att det är faktiskt en väldigt viktig fråga. Och vi kan också lägga till detta, alla produkter som innehåller alkohol. Yani, påstår vi att alkohol är najis, så finns det jättemånga skönhetsprodukter, hudkrämer, parfymer och liknande som du plötsligt inte längre får använda. För att då smörjer du in det i najasa. Okej? Okay? Så att det är faktiskt en väldigt aktuell och viktig fråga för oss alla att fördjupa oss i. Vilket vi inshallah kommer att försöka göra i dagens föreläsning. Taib. Och vi kommer som sagt vara då att först och främst läsa från Sheikh Ibn Taymins förklaring på Bulugh al-Maram. Och han säger här då först, Su'ila Rasulullahi alaihi salatu wassalam, att Rasulullahi frågades. Och det nämns inte av vem han frågades. Yani, denna sahabi, vet vi inte vem han är. Påverkar det hadithens autenticitet?
Nej.
Att sahabin är majhul eller mubham?
Nej.
Ja. Nej, det påverkas inte. Varför? För alla sahaba är pålitliga. De är thiqat och udul. Och det spelar ingen roll. Yani alla sahaba är pålitliga och deras hadith accepteras. Taib. Profeten alaihissalam frågades om al-khamr. Ordet khamr. Vilket är nästa ord som sheikhen bryter ner. Och sheikhen säger att al-khamr huwa kullu ma khamar al-aql. Så som Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu har benämnt al-khamr då han sa al-khamr ma khamar al-aql. Ej gattahu. Al-khamr är det som, här är ordet på svenska, jag har inte riktigt kunnat hitta något ord. Täcka, ja, men på svenska det låter lite fel att man säger täcka ens sinnen. Täcka ens förstånd. Ja? Fördunkla, kanske. Ja. Fördunkla, begränsa, täcka ens intellekt och förstånd. Okej. Okay. Och ordet khamr på arabiska i samma ord som också al-khimar kommer ifrån. Yani att någonting som täcker och döljer. Okej? Okay? Så al-khamr är då här någonting som då, vad sa vi, fördunklar, täcker. Va? Besudlar människans intellekt och förstånd. Och här nämner Sheikhen en väldigt viktig punkt. Och det är att, yani, hur täcker den människans intellekt? Han säger, jo, det som berusar med avsikten av ledda och tarb. Yani med avsikten av att njuta och ha kul. Han lägger till det här villkoret. Och det spelar ingen roll med vilket medel. Spelar ingen roll vad det är framställt av. Om det är framställt av temmer, dadlar eller inab, vindruvor och liknande. Kullu muskirin fa huwa khamr. För allting som berusar är khamr. Wa la yatahaddad bi shay'in mu'ayyan. Och det begränsas inte till någonting specifikt. Här nämner Sheikhen en jätteviktig princip som tyvärr många har missförstått idag. När vi översätter khamr så översätter vi automatiskt till alkohol. Men det är fel. Khamr är så mycket mer än alkohol. Khamr är allt som berusar. Vilket omfattar all narkotika. Hashish, cannabis, kokain, amfetamin, heroin, piller som folk tar och så vidare. Allt det här är khamr. Okej? Okay? Och att översätta det till alkohol är fel. Yani, rusningsmedel eller någonting sånt, ja, men alkohol blir, yani, man begränsar det. För profeten alaihissalam har sagt att kullu muskarin khamr och kullu khamr haram. Att allt som berusar är khamr. Allt som berusar är khamr. Och allt som är khamr är haram. Så allt som berusar är khamr. Vilket då omfattar all narkotika. Okej? Okay? Det är viktigt, för det finns någon som säger eller misstolkar dessa verser. Verserna som förbjuder alkohol eller khamr. Och säger att de förbjuder inte hashish till exempel. Det är halal. Så röker de på. Eller de äter chatt. Och säger det står inte i Koranen och sunnat att det är haram. Jo, det står. Det står att allt som berusar är khamr och allt som är khamr är haram. Så islam förbjuder allting då som berusar. Now, en annan punkt som Sheikhen också tar upp, det är att när det kommer till att berusa. Han säger berusning är då det som fördunklar och liksom lägger som ett lock på personens förstånd. Med avsikt av att ledda, av att njuta. För han säger det här, nämligen ett exempel. Att en person kan typ begränsa eller vad kan man säga, täcka sitt intellekt och förstånd med andra saker. Vardagliga saker. Som ilska, glädje, sorg och rädsla. Att en person kan bli så rädd att man inte kan tänka klart. Kallar vi honom för muskir? Att sakran? Lä. En person kan bli så arg att han förlorar förståndet. Och därför så sa profeten alaihissalam la talaqa fi iglaq. Att det finns ingen talaq när hjärnan är låst. Iglaq, yani den är stängd. Du kan inte tänka klart. Du vet inte vad du säger. Och därför liknas al-ghabban bil majnun. Yani den som pennan är lyft för. För han förlorar sitt förstånd. Men han är inte sakran. Han omfattas inte av att han har tagit khamr eller någonting sånt. Så därför nämner just Sheikhen att khamr är då relaterat till socker, att man berusar sig med avsikten av att njuta och ha kul och så vidare. Man har den här onda eller dåliga avsikten bakom det. Och baserat på detta, säger Sheikhen, så anser vi inte bedövning vara khamr. Taib. Yani för att personen har inte tagit denna bedövning för att, yani vad kan man säga, njuta. Utan har tagit den för att dämpa en smärta. Så en person som ska operera sig och bedövas kommer ju bli borta, eller hur? Vissa kvinnor när de föder, de får lustgas för att dämpa smärtan. Är det halal eller inte? Det är halal, för hon gör det inte med avsikten av att flumma och bli påverkad och ta en trip, jag vet inte vad det är. Hon tar det med avsikten av att mashallah, bli yani, av med smärtan. Okej? Okay? Och samma sak, Lejne Daima har en fetva om morfin till exempel. En person som har grov smärta och inte finner någon annan medicin som kan dämpa smärtan, får ta det här yani, så pass lite som han behöver för att bli av med smärtan. Och då självklart tillfälligt. Och han säger sen också just det här med alkohol eller med khamr, att en person som tar khamr, berusar sig, gör det då för att komma in i det här tillståndet där han blir som en galning. Belhoa mejnun, säger sheikhen. Han inte bara blir som en galning, han är galen när han konsumerar denna drog eller alkohol. Och det är det man kan se. Att folk förlorar förståndet. Och han säger folk till och med faller in i kufr, i otro, när de är påverkade. De säger saker som är kufr, de skiljer sig, de gör saker som är katastrof, som de dagen efter ångrar sig för. Och sen säger sheikhen nästa punkt, att al-khamr är haram bil-kitab och sunnah wal-ijma. Al-khamr är haram med vilka bevis? Med Koranen, med sunnah och med konsensus. Ijma al-muslimin. Och detta förbud, säger sheikhen, är ma'lum mimma ju'lamu bid-darura min din al-islam. Yani, förbudet av khamr är någonting som är välkänt. Yani, man ursäktas inte för att vara ovetande. Alla muslimer känner till att khamr är haram. Och han lägger också till det här med alla som bor bland muslimer känner till att det är haram. Och den som förnekar dess förbud är en kafir. Yani, den som kommer och påstår att khamr är halal är en kafir, för att han har förnekat någonting som är välkänt från religionen. Så han nämner här också وَقَدْ عَاشَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, yani han lever bland muslimerna. Det vill säga en person som kanske lever på en avlägsen plats. Han är muslim, hans släkt har alltid varit muslimer, men de bor i någon by. Det finns ingen alim, ingen sheikh. De vet ingenting av islam. De vet bara vi är muslimer, la ilaha illallah, vi tror på Koranen. Men de kan inga bestämmelser. Och de kanske tror att alkohol är okej. En sådan person kan vi inte säga du är kafir, utan då måste man självklart bevisa. Eller en person som också, som ulema också nämner, som är ny muslim. Han konverterar till islam. Så han bara, jag ska dricka. Är du kafir? Nej. För du förklarar för honom att det är inte tillåtet i islam. Baserat på Koranen och sunna och så vidare. Taib. Nej. Och han säger också att alkohol eller el-khamr även är förbjudet om man utgår ifrån logiken. Man utgår ifrån sunt förnuft. Så kommer man fram till att alkohol inte är tillåtet. Jag säger alkohol, khamr, alkohol. Yani el-khamr. All form av berusningspreparat och medel inte är tillåtna. Och han nämner här, baserat på intellektet och logiken, så är det också förbjudet. Och han nämner exempel av folk som druckit och sen kanske till och med haft umgänge med sin egen mamma. Som han gör saker som de aldrig skulle göra. Och det här får mig också att tänka på hadithen där Rasulullah alaihissalam nämnde att alkohol är umul khaba'if. Det är nyckeln och grunden till ondska. Miftah kullu shar, som han sa också. Nyckeln till allting ont. Och han nämnde berättelsen om en man som var from, som dyrkade Allah från Bani Israel, som hämtades inför en konung. Och den här orättvisa konungen säger till den här religiösa mannen att du måste välja en av fyra saker, annars kommer jag avrätta dig. Du får dricka alkohol, du får äta gris, du får göra zina eller mörda den här personen. Så vad ska han göra för någonting? Dricka alkohol, äta gris, han tänker äckligt, göra zina, haram, döda någon, a'udubillah. Så han tänkte alkohol kanske det lättaste. Han drack alkohol. Och när han druckit alkohol, åt han gris, gjorde zina och mördade. Subhanallah. Så att det bevisar att alkohol är grunden till ondska. Jag läste för något, om ni googlar det här, vad alkoholen kostar samhället. Det är fantasisummor. Wallahi, du kollar på den vård som folk behöver, de problem som orsakas i samhället och våld och misshandel. Det var, vissa kom upp till hundratals miljarder. Hundratals miljarder. Och vi, du vet, de pratar i politiken, vi ska ge 1 miljard till skolan, vi ska ge 1 miljard till sjukvård. Nej, men förbjud alkohol och mashallah, statskassan kommer bli överfull med pengar. Eller hur? Subhanallah. Och det här är också en av de starka bevis på att islam är den sanna religionen. Alkohol är ett problem. Som en kafir sa till mig, om man skulle komma med alkohol idag och man skulle granska den om den är bra eller dålig för folket, man skulle inte tillåta den. Subhanallah. Och vad säger de då? Ah, de har kampanjer, drick inte så mycket, du måste vara 18, Systembolaget 20, bla bla bla. Men det här är inte lösningar. Folk gör ändå kaos. Subhanallah. Vad är lösningen på alkohol? Den islamiska lösningen. Är den enda lösningen? Ett totalförbud. Att du säger till folk, drick inte mycket, drick lite, drick på högtider, bla bla bla. Men jämför, det funkar inte. Utan det enda som funkar är ett totalförbud. Och det här vet alla. Och det är samma sak med narkotika. Det enda som funkar är totalförbud. Att du börjar tillåta narkotika kommer inte få folk att punda mindre. Som de tyvärr vissa påstår. Att då kan vi kontrollera det. La'udhubillah. Då har du öppnat dörren. Då blir det ännu värre. Subhanallah. Så alkohol är även någonting som det sunda förnuftet inte kan acceptera. Sen så nämner Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah att alkohol har gått igenom 4 faser i islam. Det har genomgått 4 faser i islam. Och det är också bra att känna till. Är det någon som vet dessa 4 faser när det kommer till att det blev förbjudet? Vad är den första fasen? Det där är en tredje. Ja. Vad är den första? Att det är halal. Nej. Alkohol var halal i början på islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا. Att från frukterna, från palmerna och vindruvorna så tar ni, yani, en dryck som berusar er. Yani, som ni njuter av. وَرِزْقًا حَسَنًا. Och ni tjänar pengar på det. Yani, det var någonting tillåtet, som Allah nämner i surat An-Nahl 67. Den andra fasen, vad var det då? Det var att Allah subhanahu wa ta'ala uppmuntrar till att inte dricka. Och nämner att alkohol inte är bra. Men inte förbjudet, men det är inte bra. Bättre att låta bli. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. De frågar dig beträffande el-khamr och el-mejsir, vadslagning. Säg, i dem finns det stor synd. Och det finns också nytta för människorna, men dess synd är större än dess nytta. Och då säger sheikhen att här finns en indikation på att alkohol inte är bra. Och det i sig själv, att du förstår att någonting är mer skadligt än nyttigt, borde få varje person med intellekt att låta bli att dricka. Om Allah säger att det är mer skadligt än nyttigt, det borde räcka för människan att inte dricka. Den tredje fasen, det var att du får inte komma till bönen påverkad. Ja ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Troende, närma er inte bönen i ett berusat tillstånd tills ni har nyktrat till och vet vad ni säger. Och då säger också Sheikh Ibn Uthaymin här att när du inte får komma till bönen berusad så begränsas drickandet till väldigt en i få tider. För att bönerna är ju utspridda under dagen. Eller hur? Du kan inte dricka efter dhuhr för asr är nära. Du kan inte dricka efter asr för maghrib är nära. Du kan inte dricka efter maghrib för isha är nära. Kanske lite efter isha eller efter fajr. Då har man tiden att nyktra och så vidare. Så att stegvis drack då folk mindre. Och sen kommer den sista fasen och det var att alkohol blev förbjudet. Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Troende, el-khamr och el-maysir och al-ansab, dessa platser där man offrar till avgudar, och al-azlam, de här lyckopilarna, rijsun, de är orena. De är inget annat än orena. Och från Satans verk, så håll er borta från dem, så kommer ni att få framgång. Så Allah säger här att alkohol, al-khamr, är rijs, smutsigt. Och från Satans verk, fajdanibu, så håll er borta från alkohol, så kommer ni att få framgång. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridu ash-shaytana yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamr wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salati fa hal antum muntahun. Att Satan vill ingenting annat med alkohol och al-maysir, spel om pengar, än att så fiendskap och hat mellan er och hindra er från att minnas Allah och från bönen. Fa hal antum muntahun. Kommer ni då att sluta upp? Här är också ett förbud. Fahal antum muntahun. Och då säger Sheikh Ibn Uthaymin att det här är starkare än att Allah säger intahu, sluta upp. Fahal antum muntahun. Ska ni inte sluta upp? Yani, sluta upp och drick. Det är förbud att inte dricka. Och när den här versen kom så sa sahaba intahina, intahina. Yani, khalas. Nu, från och med idag kommer vi aldrig mer att dricka. Så det här var den sista fasen på hur alkohol blev förbjudet. Och subhanallah, för den som mashallah kan arabiska, den som har fått den gåvan, råder jag att läsa tafsir, Sheikh Ibn Uthaymin, på surat al-Ma'ida, när han förklarar den här versen, mashallah, kanske nästan 10 sidor, men väldigt, väldigt nyttigt. Och Sheikhen, han har en unik, yani, uslub när det kommer till att istinbat, att dra ut fawaid och nyttor. Jag tror han nämner här mer än 25 nyttor från de här verserna. Och grymma, grymma fawaid, och inshallah kanske vi kan gå igenom dem någon annan gång. Taib. Så frågan, vi går vidare i hadithen. Nu har vi pratat om ordet khamr. Sahabi frågar om han fick förvandla khamr, och här betyder khamr då alkohol, till vinäger. Han frågade om han fick använda sin alkohol och göra den till vinäger, khall. Och khall är någonting som då framställs av att jäsa frukter. Och vilket också är någonting som är faktiskt sunna att äta. Khall har nämnts i Sahih Bukhari, Sahih Muslim, att Rasulullah alayhi salatu wasalam kommer hem och frågar efter mat, och hans fru säger att vi har bara khall, vi har bara vinäger. Och då så säger han ni'mal udum al khall två gånger. Vilket gott eller vilket fint tillbehör till maten att äta vinäger. Det är väldigt enkelt. Sahaba och profeten al-Islam, de äter bröd som doppar i vinäger. Ibland bröd de doppar i salt. Mashallah. Och idag vi pratar om vad ska vi äta? Bröd och salt, bröd och vinäger. Subhanallah. Allahumma. Så det här är då vinäger. Så frågan är om det var tillåtet att göra vinäger av alkohol. Och profeten alaihissalam svarar nej. La. Enkelt. La. Det är inte tillåtet. Utan, yani här finns en indikation på att en muslim ska inte handskas med alkohol. Du ska inte göra någon vinäger, du ska hälla ut alkoholen. Du ska förstöra den, hälla ut den. Och du får inte använda den på något sätt. Och här nämner ulema att det här är också för att stänga dörren till shaitan. Att om en muslim börjar jobba med vinäger. Mashallah, du är halal, du gör din salah och allting. Du gör en vinäger, halal. Men du har stora dunkar med alkohol hemma. Shit, han kan komma en dag och säga, ta ett glas, du. Du är ledsen idag, slappna av. Eller inte vet jag. Eller någon annan kan komma och dricka. Det ska inte finnas i muslimska länder. Eller en person gör hembränt och sen när det kommer, han ska bli anmäld och säger, nej men det är vinäger till exempel. Och så vidare. Yani, det ska inte finnas i muslimska länder. En muslim handskas inte med alkohol. Så är det. Okay. Men då kommer vi till den här frågan om det är halal att äta vinäger eller inte. Rödvinsvinäger, vitvinsvinäger, balsamvinäger. Vad säger ni, är det halal?
Vinäger.
Det säger vinäger.
Vitvinsvinäger.
Ja, vitvinsvinäger som är gjort av vin. Är det halal eller inte? Det är stora frågan. Och mycket av det vi äter innehåller vinäger. ketchup och maträtter och senap, jag vet inte vad, innehåller vinäger. Så är det halal eller inte? Och Sheikhen nämner här lite olika scenarion. Han säger att om det är en muslim som gjort den, så nej. Yani, vi ska inte öppna den här dörren. Muslimer får inte tillverka vinäger. Men om det är en person som inte är muslim, kristen eller jude, och där vin är halal i hans religion. Det finns inget förbud mot vin i hans religion. Så han handskas med vin. Och han gör vinäger. Då är den tillåten, säger Sheikhen. För att när den kommer till dig så är den inte alkohol. Alkoholen är borta. Man har gjort en process där alkoholen har försvunnit. Det är det som är att göra vinäger. Så att vitvinsvinäger betyder inte att det finns vitvin i det. Eller rödvin. Det är borta. Alkoholen är borta. Det är bara den här surheten som är kvar. Så att det är tillåtet. Och här nämner de också principen. لِأَنَّ الْعِلَّ الْحِكْمَ يَدُورُ الْحُكْمَ يَدُورُ مَا عِلَّتِهَا. Att bestämmelsen kretsar kring العلة, orsaken. Orsaken till varför alkohol är haram är att det berusar. Den här orsaken är borta i vinäger. Det har blivit någonting nytt. Istihala enligt vissa ulema. Det har tagit en ny form och skepnad och blivit någonting annat. Alkoholen är borta. Taib. Namn. Majoriteten av ulema är också på åsikten att vinäger är halal om den har blivit vinäger av sig själv. Det fanns en dunk med vin och den stod i solen eller jag vet inte vad, den person hällde i salt i den och alkoholen försvann. Eller om han hällde salt var det inte naturligt, men om det var på grund av att det var varmt eller någonting sånt och alkoholen försvann, det blev vinäger av sig själv, så säger Sheikhen då att majoriteten av ulema är på åsikten att det är halal. Jag tror det är samma process, Allah. Det innehåller ingen alkohol. Taib. Sheikhen säger sen från lärdomarna av denna hadith. Vi kör färdigt det här. Kanske 10 minuter, sen ber vi, inshallah. Han säger från lärdomarna av denna hadith är att alkohol är haram. För att om du inte ens får göra vinäger av alkohol, hur ska du då få använda eller dricka eller köpa eller sälja alkohol? Taib. Han nämner också att hadithen bevisar principen seddu dara'i, att islam stänger dörrarna som kan leda till synder. Yani stänger vägarna som kan leda till synder. Att nej, du får inte göra vinäger, punkt slut. Ta ju för att, som vi sa, det kan orsaka att en person faller in i synder. Han nämner också att från lärdomen av hadithen, en språklig lärdom, är att al-huruf al-jawab yaqumu maqam al-jumla. Att svarsord ersätter meningar. På arabiska har vi naam och la. Ja och nej till exempel. Han säger att de här ersätter meningar. Profeten Alisam sa inte nej, det är haram att göra vinäger av alkohol på grund av bla bla. Han sa bara la. Men det ersätter allting. Och han nämner exempel här, Sheikhen, att det här är någonting som religionen accepterat. Till exempel i handel. Jag kommer till dig, ska du köpa bilen? Du får den för 20 000 kronor. Nej. Okej, okay. Det räcker. Det betyder okej, okay, jag köper bilen. Eller hur? Han säger också giftermål. Vill du gifta dig med min dotter? Personen säger nej. Det är kabul, det är accepterat. En person frågar en annan, har du skilt dig från din fru? Och han säger nej. Det räknas som en talak. Även om han inte säger nej, talak, tu zawjati, kada och kada. Nej. Den ersätter hela meningen. Okej? Okay? Så att dessa ord är väldigt gärna viktiga då. Och sen så tar Sheikhen upp den sista frågan här. Och det är då frågan om alkohol är najis eller inte. Är alkohol najis eller inte? Och här talar vi om alkohol, al-khamr. Vad beträffar till exempel hashish, så är det ijma på att det inte är najis. Okej, okay, det är ijma på att den inte är najis. Den är haram, men den är inte najis. Okej? Okay. Och ingen ska misstolka mig och säga Abdul sa hashish, okej? Okay. Det är haram, den är kabira, det är khamr, men den är inte najis. Så om en person jobbar på polisen och han tar en hashkaka och lägger den för att bränna upp den, behöver han inte tvätta händerna, till exempel. Så är alkohol najis eller inte? Och i den här frågan så finns det då två åsikter. Majoriteten av ulema är på åsikten att alkohol är najis. Och från dem är al-a'immatul arba, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Imam Ahmed. Är alla på åsikten att alkohol är najis. Och sen finns det den andra åsikten som är, som då säger att alkohol är rent. Tahir, det är haram att dricka, äta, förtära, men det är inte najis. Och den åsikten hålls från salaf av stora imamer som kanske inte är kända för många, men till exempel Rabi'atu Ra'i. Och han var från ett tabi'in, student till sahaba, och han levde i Medina och student till tabi'in också. Och han var från de stora imamerna av islam. Och han var Imam Maliks lärare. Han var Imam Maliks lärare. Okej? Okay? Och jag läste nyss att när Imam Rabi'a dog så sa Imam Malik att efter hans död så har suttman till kunskapen försvunnit. Men han var en stor imam som mashallah av hög kaliber. Okej? Okay? Så han är ingen liten person för att han kanske inte är känd hos många, men han är från islams stora imamer i kunskap. Och den andra imamen är Layth ibn Sa'd al-Masri. Han var från Egyptens största ulema. Och han levde också samtidigt som Imam Malik. Och vissa av salaf sa att han var kunnigare än Malik. Han var kunnigare, afqa min Malik. Han var kunnigare än Imam Malik. Men han hade inte så många elever som skrev ner hans kunskap. Så att han fick inte en medhab, en lagskola som Imam Malik. Och jag har nämnt där förut att lagskolorna egentligen begränsas inte till 4, utan vissa säger det kan vara mer än 40. När man kollar på ulema som hade en elever och skolor och åsikter och så vidare, så är de många och inte bara 4 stycken. Så dessa två från salaf nämnde då att al-khamr är tahir. Okej, okay. Och sen har vi också från al-mutaakhirin Imam Shawkani, Imam Sanani och även här har vi då Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, som är på åsikten att alkohol inte är najis. Okej? Okay? Och kortfattat, vad är då bevisen? Bevisen som majoriteten använder är versen som vi nämnde. Versen från surat al-Ma'ida där Allah subhanahu wa ta'ala nämner al-khamr tillsammans med vadslagning, lyckopilar, och Allah säger att det är rijs. Rijs, yani orent. Okej? Okay? De använder detta som ett bevis. Och då så säger Sheikhen att ordet rijs används i Koranen och betyder inte alltid najis, utan betyder orent. Och här är det också viktigt att skilja på att det finns två sorters najasa. El-hissi och el-ma'nawi. Att någonting kan vara najis, vad säger man? Hissi, yani fysiskt najis. Avföring, urin, najis. Gris, fysiskt. Och så har vi al-ma'nawi, yani metaforiskt, bildligt, orent. Som statyer. Om du rör en buddha-staty, måste du tvätta händerna?
Nej.
Men Allah säger att den är rijs. Samma vers som de använder, att den är, enligt dem, najis. Men då säger de nej. De här tre sakerna i versen, förutom alkohol, de är ma'nawiya, metaforiskt. Och alkohol är fysisk. Men någon sån yani, skillnad finns inte i versen. Utan alla nämner de här 4 tillsammans. Så att de är najasa ma'nawiyya. Som sheikhen säger. Att de är orena är metaforiskt. Yani, det är smutsigt att dyrka statyer. Att syssla med avgudardyrkan. Och så vidare. Och ett bevis på det är också, som Sheikh Uthaymin nämner, att Allah säger min amal is shaitan. Att det är från Satans verk. Och det är inte någonting som Satan har stått och liksom gjort alkohol, utan yani Satan tycker om det och uppmuntrar till det. Vilket tyder på att det är yani metaforiskt. Så den versen kan inte vara ett bevis på att alkohol är najis. Ett bevis som också används är hadith Abi Tha'laba som vi pratade om i förra lektionen. Där han frågade om att äta från kristnas och judarnas skålar och glas. Och profeten sa nej. Förutom om ni inte finner annat så tvättar de då och ät från dem. Men den hadithen är inte heller ett tydligt bevis på att det skulle vara najis. Utan det är, som vissa ulema säger, är ni en rekommendation, eller det är fräschare att tvätta dem. Om du inte vet om de är tvättade, om det kan finnas spår från mat kvar, för att det inte är halal för oss att äta gris och dricka rester från alkohol. Så att det är två olika saker, att det inte är halal och att det är najis. Så den hadithen är inte heller ett bevis. Bevis på att alkohol inte är najis. Här nämner ulema att vi går tillbaka till grunden som vi pratade med början på dersen. Att grunden i saker och ting är att de är najis, att de är tahira, de är rena. Okej, okay? De är rena. Och alkohol, när det var tillåtet, var den tahir eller najis? Första fasen. Den var tahir. Så att den helt plötsligt blev najis, måste du hämta bevis för. Och han nämner också, Sheikh Bazmoul, ett argument, och det är att i den tredje fasen, du ska inte komma till bönen full. En person som dricker, kommer han inte få alkohol på kläderna? Ha? Får han inte alkohol på skägget, på kläderna? Får han inte det? Garanterat, eller hur? Taib, det står ingenstans, tvätta dig innan du kommer till bönen. Det skulle du göra om alkohol plötsligt blivit najis, eller hur? Så att alkohol blev najis i den fjärde fasen finns det inget bevis för. Det finns inget belägg för detta. Och då går vi tillbaka till grunden att den är tahir. Den är haram, men den är tahir. Okej? Ett annat argument som ulema också nämner är att när alkohol blev najis, eller blev haram, afwan, så gick sahaba ut och hällde ut alkoholen på gatorna i Medina. De hällde ut den på gatorna i Medina. Och det här, säger sheikhen, är någonting som inte skulle vara tillåtet om det är najis. För det är inte halal i islam att hälla najasa på gatan där folk går. För profeten alaihissalam sa ittaqu la'anain. Akta er för de två som gör att man blir förbannad av folk. Att utföra sina behov på vägen där de går eller i skuggan där de sitter. Så det är haram i islam att utföra sina behov på vägen där folk går. För det är najasa som folk kommer att gå på. Och då är det också haram att hälla ut alkohol som skulle vara najis på gatan där folk kommer att gå. Eller hur? Då skulle sahaba ha gått och hällt det någon annanstans. Vilket också tyder på att de inte ansåg det vara najis. Nej. Nej, de säger att det är underförstått. Att om de hällde ut det på gatan så fick de det på kläderna. Och ett annat argument som Sheikh Ibn Uthaymeen nämner är att när folk frågade om alkohol och de hällde ut alkoholen och så vidare, så sa han aldrig häll ut den och tvätta skålen. Häll ut den och tvätta glaset. Vilket han skulle ha sagt om det var najis. Som han sa beträffande åsnekött. Han sa släng det och tvätta skålen. Det är najis. Men här han sa inte. Han sa bara släng det. Och han sa inte tvätta skålen. Och vi har också en princip, och det är att det inte är tillåtet att skjuta upp kunskapen som folk är i behov av. Utan han måste säga den på plats. Vilket han inte sa, vilket tyder på att det inte är najis. Wallah. Så slutsatsen är att alkohol inte är najis. Men självklart om någon lutar åt den andra åsikten, det är upp till honom. Och baserat på detta så kan vi då säga att till exempel om alkohol finns i krämer och skönhetsprodukter och liknande så är det inshallah tillåtet att använda. Okej? Okay? Parfymer. Men då kanske någon säger parfym, alkohol, Allah säger först en nivå. Håll er borta från alkohol. Hur kan du ha det på dig om du ska hålla dig borta från det? Är det inte ett starkt argument? Då säger Sheikh Ibn Uthaymeen fajtanibu, yani drick och ät inte alkohol. Varför? Om du läser hela versen fajtanibu, varför? För Satan vill göra fiendskap och hat mellan er och få er att glömma bort bönen och så vidare. Vilket händer om du dricker. Inte om du har det på dig på en kräm eller någonting. Eller hur? Du blir inte fiende med en muslim, utan det här kommer med av att dricka. Av att spela med pengar så blir det hat mellan muslimer. Du glömmer bort bönen, du glömmer bort dhikr och så vidare. Så att versen förstås i sin helhet. Att det handlar om fajtanibuhu, yani drick, och använd inte, förtär inte alkohol. Wallahu alam. Naam, så vi avrundar där för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.